Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
När man säger feelgood, då tror alla att det handlar om typ en knasig prost i en by som tappar bort ett sockerkaksrecept ungefär.
När ska du skriva den boken? Eller finns den redan?
jag får ångest. Alltså det är verkligen inte så jag skriver. Jag vill ju skriva om riktiga människor.
Idag ska vi ju prata ännu mer om just det djupare i skrivandet. Eller i de olika vägvalen och kanske då framförallt karaktärerna. Och hur vi, hur mycket bakgrund vill vi avslöja om dem i våra böcker. Och hur mycket behövs och vad behöver vi veta om dem. Och vad behöver vi inte skriva ut om dem men ändå veta om dem. Den typen av saker skulle jag gärna prata mer om dig. Med dig om, särskilt eftersom du ju mer än jag har skrivit skönlitterärt. Men samtidigt har jag tänkt mycket på det här sen vi bestämde vi skulle prata om det, att även i gestaltning i dokumentärform så är ju både bakgrund och utseende och massa olika attribut på de du beskriver jätteviktiga för att skapa ett djup.
Ja. Ja, du måste ju förhålla dig till det på ett helt annat sätt när du skriver dokumentärt. Det måste ju vara en ännu större utmaning, för jag kan ju hitta på vad som helst. Jag har ju total kontroll, bestämmande rätt över mina karaktärer, men det har ju inte du, för du beskriver ju verkliga människor. Och då måste ju du göra det på ett respektfullt sätt naturligtvis. Så att det blir spännande att höra hur vi skiljs åt.
Ja, verkligen.
Jag vet att vi pratade lite om namn i ett annat avsnitt. Och det är ju ett spännande tema tycker jag, just det här med hur man väljer namn. Och det är också en fråga jag väldigt ofta får. Hur gör du när du väljer namn när man skriver skönlitterärt? Och du har ju skrivit en skönlitterär roman. Var det svårt för dig? Kommer du ihåg det? För det var ju ganska länge sedan. Kommer du ihåg om det var ett problem att välja namn? Eller var det bara jättelätt? Det kom av sig själv.
Det var jättesvårt. Det kändes så viktigt. Och i efterhand så blev det ju att jag använde flera av mina favoritnamn som blev lite förbrukade då ju. Lydia till exempel hade jag nog tänkt att kanske något av mina barn skulle heta. Men det kändes helt uteslutet efter att en karaktär hade hetat Lydia i romanen. Och huvudpersonen var svårast av allt. Hon bytte ju namn 4 gånger kanske.
Wow.
Och allra sista gången när jag skickade, in till några förlag, bara till förlagshög eller manushögen. Och sen skickade jag in ytterligare ett gäng med, då hade hon bytt namn. Till Elin.
Och det var det blev till slut.
Hur ser du på namn?
Alltså jag brukar börja bara med att försöka hitta namn som känns naturliga. Precis liksom i början av processen. Men sen blir det ju alltid så att då upptäcker man ju att man hela tiden dras till samma typ av namn. Och att namnen ibland, de får ju inte vara för lika. Det är jätteviktigt. Jag vet en läsare som kom och berättade för mig att hon har dyslexi. Hon sa att det är så viktigt att det är olika, att namnen börjar på olika bokstäver. Och att namnen inte är, liksom att det inte är 4-5 viktiga namn som är typ som bara har 4 eller 5 bokstäver till exempel. Utan att de varierar mycket i också i hur många bokstäver och hur långa de är och vilken första bokstaven är. Så att jag börjar tänka ännu mer på det. Och jag också försöker blanda med, du vet, efternamn tycker jag är jättesvårt, för det är samma sak där, man fastnar i samma namn hela tiden. Men jag försöker variera mig. Och nu har jag börjat göra namnlistor och ha med liksom alla namn som är med för att kunna kolla att jag inte återanvänder namnen. Sen tycker jag att på så här sidokaraktärer, bikaraktärer, då kan man få återanvända namn. Och man kan ju ändra stavning och lite sådär, använda, skriva Eva med W en gång och enkel V kanske en annan gång. Kanske inte i samma historia, men i två olika bokserier.
Men efternamn är ju jättespännande, för det måste ju finnas en risk att en hel släkt känner sig utpekad. Ja. Gör du särskild research då?
Nej, vet du vad? Jag har faktiskt släppt det. De får känna sig utpekade. Nej, men det går inte. Alltså, det går inte att tänka på det också. Men det är klart, är det ett jätteovanligt efternamn som det bara finns två i hela Sverige som heter, då kanske man får tänka. Till exempel Skibäck, mitt efternamn, det är ju jätteovanligt, för det är ju taget av min farfar.
Men det måste du stoppa in i en bok.
Måste jag det? Att någon ska heta det, menar du? Ja, vi får se. Men i vilket fall som helst, hade någon skrivit en bok som handlade om en Skibäck, då hade jag nog blivit lite irriterad. För det hade ju känts lite konstigt. Ja, men vi är ju bara kanske 20 pers i världen som heter det. Men jag tänker de flesta efternamn, om det är ett par tusen som heter det, så får de stå ut med att man använder det.
Jag brukar ju gilla, eller brukar, jag har, den roman jag skrivit, där stoppade jag ju in namn på mina vänner. Mm. Ganska många bikaraktärer fick namn för att de ville det.
Åh, vad fint!
Och för att jag tyckte det var en rolig grej. Jag tycker att det är roligt att lämna spår i böcker som folk kan hitta som inte egentligen har med historien att göra. Mm. Hur tänker du kring det? Har du gjort något sånt?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag försöker nog snarare tvärtom, inte hålla mig borta från att göra det så mycket som möjligt.
Vi är så olika.
Ja, men det är ju en fin, jättefin hyllning. Men jag tänker också att när jag skrev min första bok som blev utgiven, Charlotte Hassel heter ju den, handlar ju då om en person som heter Charlotte. Och sen när jag skrev bokhandeln på Riverside Drive, då heter ju huvudkaraktären där också Charlotte.
Mm.
Och det har ju inte jag ens, alltså det reflekterade ju inte jag över. Det bara blev så. Och då var det ju lite kul, för då var det någon som sa när jag var ute och pratade om då den här andra boken, att åh, det är så fint att först skrev du 5 historiska romaner och nu börjar du med samtidsromaner. Och då förstår jag att du sluter cirkeln genom att använda samma namn på huvudkaraktären. Så tittade jag, oj, ja, var precis så jag tänkte. Så att det, läsare verkar vara ganska uppmärksamma på det här med namn. Så att det är ju, det är inte helt lätt. Sen ska ju namnen gärna säga något, tänker jag, om personen.
Ja, verkligen. Och det kan ju vara en utmaning att träffa rätt i tid om du inte själv är i den åldersgruppen, kanske.
Ja.
För det är ju lättast att skriva om de som är i ens egen ålder, för då går det ju att klocka från sin egen kontext. Men sen också namn som ska signalera ett land eller en person från ett visst land. Ja. Det kan ju också vara att du landar fel för att du inte är tillräckligt noga med researchen.
Och visst. Och socioekonomisk bakgrund kan ju namn säga mycket om också. Nej, men jag brukar faktiskt sitta och titta jättemycket på sådana här namnlistor, du vet, topp. Alltså babynamn, om jag ska ha någon från Iran så tittar jag på babynamn från Iran till exempel.
Okay.
Det är jättebra, för då finns det ofta väldigt mycket information på nätet. Och ibland tittar jag på, av någon anledning så har jag börjat titta på just kompositörer, det har jag alltid gjort. Om jag ska ha ett polskt namn, då tittar jag på polska kompositörer. Och då finns det alltid jättebra lister på det.
Gud, vilka bra tips!
Ja, men det kan ju vara så också att de är utdaterade. Det kan ju vara lite problematiskt om det är ett namn från 1700-talet som inte är så aktuellt.
Men då kan det vara att den personen fick sitt namn av en väldigt speciell anledning.
Ja, men det tänker jag också. Också det här med, jag tittar ju på till exempel, men det här ska vara ett namn, någon som är född på 50-talet. Då kan man ju titta på vilka var de populäraste babynamnen på 50-talet. Men ibland kan man ju också, det kan ju också ge en liten extra identitet när någon har ett namn som inte är tidstypiskt. För det finns ju också såklart människor som heter liksom, alltså bebisar som föds idag som heter Sven Bertil till exempel. Det tänker man ju kanske inte att det är så vanligt, men det finns ju. Och då är det ju ganska kul. Så då kan man ge lite extra färg till karaktären på det viset.
Ja, en sån stoppa in namn på personer jag känner i min debutroman. Det var ju 2 systrar som Elin gick på internat med, som hon åkte hem till deras gård. Och de hette samma sak som min mamma och hennes moster som gick på Sigtuna när de var barn.
Vad fint.
Och då hade ju Cecilia Hagen som också gick på internat och var krönikör i Expressen då. Hon noterade det, att det var dem just. Men i övrigt så är det inte så ofta den typen av placeringar. Och då finns ju också risken att säga, vem fasen heter så 30 år senare.
Ska jag vara ärlig, jag stoppar in ganska mycket så här små andra, kanske i och för sig med namn ibland också, men ganska många sådana små vinkningar och referenser. Det är ju aldrig någonsin som har upptäckt dem, så då kanske är för svåra, jag vet inte. Eller så är det bara att det inte kommuniceras till mig. Men i min senaste bok, Järnblomma, så har jag med en rättsläkare, eller en obducent, som heter Ruth Henker. Och där är det ju lite lek med ord, för dels, alltså det är en liten blinkning till den litterära karaktären Ruth Galloway. Och sen så är det, Henker betyder bödel på tyska, tror jag nu, om jag inte säger helt fel. Så den typen av, så kan jag tycka att det är lite kul om man kan få in den typen av referenser. Och jag har ju jobbat ganska mycket i den här serien med det två huvudkaraktärer som är varandras motsatser på många sätt. Fredrika Storm, som då heter Storm för att hon är liksom lite som en stormvind. Hon är impulsiv och driven och det ska hända saker fort. Hon har inte så mycket tålamod och hon är liksom, ja men hon är uppvuxen på landet, kommer från en liksom ganska fattig släkt som har blivit hennes farfar har lyckats liksom expandera den här gården och jobbat väldigt hårt så att de ska få det bättre ställt ekonomiskt. Och hennes släkt kom ju från en verklig släkt som hette Sturm på tyska först innan de bytte till Storm. Och som har en historisk koppling där det var en person som var hennes släkting då i boken, fast det är på riktigt och han finns på riktigt, fanns på riktigt.
Jaha.
Var med i det här Amalthea-dådet. Jag vet inte om du vet, det var...
Det vet jag inte vad det är.
Gud, nu blir jag lite nervös, för det var ju 2 år sedan jag skrev om det här, så vi ska se om jag kommer ihåg. Men det var i början av 1900-talet och det var strejk i Malmö hamn och hamnarbetarna strejkade och då tog de in strejkbrytare, alltså arbetare från England som skulle jobba i hamnen under tiden så det var strejk. Och det tyckte ju inte de strejkande hamnarbetarna var bra. Och då sov de på ett skepp som hette Amalthea, de bodde där. Och då var det 2 eller 3 killar, ungsocialister, som satte en bomb på det här skeppet och sprängde det.
Oj.
Och det var en person som dog, flera som blev skadade. Och då var den här, Albin Sturm hette han. Han var kompis med de här killarna, också med i den här ungsocialistiska föreningen. Och han tjallade på dem till polisen för att få en belöning på 3000 kronor. Så att de åkte dit alla tre. Och det tyckte jag var ganska spännande historia. Så det har ju då, det är hennes arv. Och hennes namn, så att hennes namn är väldigt viktigt i den här historien. Och sen så hennes kollega då, Henri Calmont, som då är franskt, så han är lugn. Ja, men han har en inre trygghet och tro på sig själv och han är ju beläst och har gott om pengar. Så att det är ganska roligt det där man kan leka med namn, vad de representerar för personerna.
Mm, verkligen.
Och sen finns det ju en annan väldigt viktig sak, alltså det här är ju kul att leka med namn och jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med karaktärer överlag, för mig är det nog det viktigaste när jag skriver, just att karaktärerna, det är de för mig som bär historien, de är väldigt, väldigt viktiga, det är de jag blir engagerad i och bryr mig om, både när jag läser och när jag skriver. Så jag har funderat väldigt mycket kring där, hur man gör för att karaktärerna man har med inte ska bli stereotypa. Alltså hur gör man för att de ska kännas som riktiga människor? För jag hatar själv att läsa böcker när karaktärerna är riktigt platta. Det är ju så tråkigt. Så
ja, vad är ditt tips då?
Ja, det jag kommit fram till, det finns ju många olika sätt. Men om vi ska förenkla lite så har jag 2 tips. Och det ena är att ge dem en bra bakgrundshistoria. Mm. Att verkligen, verkligen lära känna vilka de är. Varför de är som de är. Vad har de varit med om? Och jag brukar tipsa mina elever då i skrivkursen jag har om att man ska gärna identifiera om de har varit med om någonting lite jobbigt som har format dem. Och det måste inte vara ett stort trauma, det måste inte vara något dramatiskt, men det kan ju vara så att man kanske växte upp som ensam barn och var ensam mycket och det fanns jobbiga saker med det. Eller att föräldrarna separerade, eller att man var med om en bilolycka som har liksom satt spår på olika sätt. Så att försöka hitta, eller att man bara gick i en klass där man inte hittade någon som man riktigt kunde ha en djupare vänskap med. Så att försöka identifiera vad är det för grejer som den här personen har färgats av, varför de är som de är, kan man försöka hitta det på något sätt. Det är jättebra, tror jag, för att göra, och man måste ju inte ha med den här bakgrundshistorien.
Nej.
Det viktiga är ju att du känner till den. Man kan referera till den liksom lite grann sådär, men man måste ju absolut inte redovisa den. Och sen så tror jag också att det är väldigt bra att försöka tänka att din karaktär eller dina karaktärer, att de är komplexa, för riktiga människor är ju komplexa. Det går ju inte att beskriva varken dig eller mig i liksom tre ord på ett rättvist sätt. Utan nej, du behöver ju, tror du det? Snäll,
ja, rolig. Smart, ja. Kreativ.
Ja. Perfekt, där har vi det. Det är du, Agnes. I ett nötskal.
Ja.
Nej, men människor är ju komplexa. Och det tror jag också är jätteviktigt att få fram. Att om man skriver en person som bara är fantastisk och är supersnäll mot alla och är en hjälte i alla situationer, då blir det tråkigt. Man vill ju att den här hjälten då, eller huvudpersonen, också ska ha dåliga sidor.
Mm.
Som man kan identifiera sig med och som man kan känna att han eller hon är inte perfekt. Och tvärtom, när man skriver karaktärer som man är liksom dåliga, alltså människor som kanske utsätter andra människor för hemska saker eller som på något sätt är, ja, men som inte, man inte tycker om som läsare, att det är viktigt att de också har några goda sidor så att de inte blir enkelspåriga.
Mm.
Vad tänker du om det? Brukar du, för du, nu skriver ju du, har ju du skrivit dokumentärt och då är det ju förstås helt annorlunda. Mm. Men tänker du på, du beskriver ju verkliga människor och dig själv. Ja. Tänker du på dem som karaktärer eller hur förhåller du dig till det?
Oj, alltså skönlitterärt så håller jag verkligen med dig om att det är superviktigt att kunna sympatisera med alla.
Mm.
Jag tror att det är väl en del av det här att ge ett djup, att kunna, även, eller inte sympatisera med alla, men att förstå. Om jag visste hela bakgrundshistorien så skulle jag förstå varför den här personen agerar på det här möjligen uppåt väggarna sättet. Och att det är att ge flera sidor av en person, att någon som är ond också behöver vara god på något sätt i boken så att det syns, för annars blir det lite för platt, upplever jag.
Mm. Ja,
och i
precis.
Den här senaste, det är ju jätte, där var det ju en jättesvår avvägning, upplevde jag, för att jag skrev ju om mig själv, men massor av människor berörs av det, för att de jobbade väldigt nära mig, eller levde med mig under den här perioden. Mm. Och att där har jag mer sorterat mellan att jag har försökt att inte tillskriva någon känslor och tankar alls faktiskt. Att det känns väldigt viktigt för mig. Att jag inte ska gå in i huvudet på någon och tycka åt den. Om jag inte specifikt vet att den tycker och tänker så. Och att jag, om jag tolkar någons känslor, så är jag tydlig med att det är min tolkning av de känslorna. Jag har inte blivit omskriven i en bok än. Men det är ju, måste ju vara jättetufft att läsa om någon har beskrivit den på ett sätt som inte känns schysst.
Det har jag varit med om.
Att du är med i en bok?
Ja, jag är med i flera böcker. Ja, visste du inte det?
Nej, varför är du det? Berätta.
Nej, det är olika så här avhandlingar och genreavhandlingar, så har jag varit med i flera stycken där de har beskrivit mig och mitt skrivande och analyserat mina böcker.
Wow!
Och det är jättekul och jätte, alltså det är klart att det känns roligt att de uppmärksammar mitt skrivande. Men någon gång så har det varit någon så här tydligt faktafel.
Ja.
Jag vet att det var en bok där de skrev att hon har beställt, alltså att mina historiska romaner, att jag hade en tanke om att jag skrev dem för ungdomar, inte för vuxna, och det är ju inte sant. Så då kände jag lite så här, det, och det var liksom citat hon sa så här, och då kände jag så här, det där, sånt där, så kan man ju inte göra. Men
vadå, någon hade citerat dig utan att du hade sagt det?
Ja.
Otroligt. Ja, det, just citat, för nu har jag under 6 år varit i ett läge där jag då och då intervjuas. Och återges.
Eller kanske parafraserat, men du förstår.
För citat är ju, ett felaktigt citat är ju, det är ju ganska allvarligt. Om någon har skrivit att du...
Ja, men parafras är ju också det. Och hon säger så här, hon, Frida säger att
ja,
hon...
Ja, precis. Ja, då... Ja. Sorry, det var jag som var ouppdaterad.
Nej, det är lugnt. Det är
lugnt. Men, ja. Men att det jag själv är väldigt känslig mot, eller vad då, i intervjusituationer är när ord används som jag själv inte använder. Till exempel, i ett citat. Men då reagerade jag alltid mot det. Och sa att jag använde inte det här ordet. Använd det här ordet kanske eventuellt var det jag sa. Vad tror du om det? men att det är ju, jag kan ju ibland känna att jag är, alltså att vissa saker måste jag ju bara låta passera. Det går inte att reagera mot allt som inte är exakt som jag har uttryckt det. Och det är ju lärorikt. Men jag tror att är du ovan vid att någon skriver om dig, så kan det bli jättejobbigt. Även om det är helt och hållet schysst faktiskt. Och det som är intressant i min bok, det är, ja, men jag lät ju flera personer läsa den. Och det, jag har ju gestaltat med lite olika saker som bara hände, som jag, ja, men ett exempel var att jag skulle vara med i en sändning i SVT och kommer in tillsammans med den person som är nominerad att ta över som ordförande efter mig, och i samma rum så befinner sig en ledarskribent som ska vara med i samma sändning, och så introducerar jag dem för varandra och säger, ja, men det här är Kerstin som ska ta över efter mig, och då säger den andra personen, du har prislappen kvar under dina skor.
Okej.
Och jag tyckte det var så fantastiskt ögonblicksbild av en jätteunderlig situation. Jag vet inte vad jag ville säga med den. Bara så att jag blev väldigt förvånad över det svaret.
Men
det
är möjligt kom att du jag också... av dig då? Alltså, upplevde du att det var en typ av härskarteknik?
Det var ju inte mina skor. Jag upplevde att det var ett osatt sätt att introducera sig för en person som snart skulle ta ett steg in i en ny roll.
Ah, okay.
Att jag hade själv valt att säga, kul att träffa dig. Ser du fram emot ditt nya jobb? Men att jag vet ju inte vad som låg bakom den kommentaren. Det kan ju varit att personen var
jättedisträ
eller har en egen erfarenhet av att ha gått runt med en etikett under ett par skor, och att det har känts som det absolut värsta tänkbara. Så den största tjänst du kan göra en annan människa är att tala om det. Och då har jag försökt beskriva det så. Att jag vet inte varifrån. Den reaktionen var det jag minst av allt väntade mig. Att någon skulle säga. Vad den berodde på kan vara olika saker. Det kan vara omtänksamhet. Men det kan också vara en härskarteknik. Jag vet inte. Nej. Det är upp till den som tar emot det som får tolka det. Och avsändaren får vi aldrig veta vad syftet var med att säga det här. Och det kan ju vara en sån sak som... Ja, men någon av dem som läste manuset var så här... Vad vill du säga med det här? Ta bort det. Medan jag var så här, men det var ju så här det var. Det är så här, det är det här som bygger en verklighet. Konstiga och oväntade eller väntade saker som du är med om. Och det här hände bara. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan skriva om det, och nu gör jag det.
Alltså vet du, nu, jag får så många tankar nu, men jag måste, två saker. För det första, det är ju jättespännande, för det är just de där grejerna som man kanske inte vill ha med i en roman. Eller snarare så här, det som ofta redigeras bort, att det finns inget tydligt syfte med det. Nej. Och då får du ta bort det. Så det är ju intressant, det är ju en stor skillnad. Men sen tänker jag också, du utsattes ju för väldigt mycket under den här perioden. Du stod ju verkligen på sätt och vis ensam i en storm. Eller så var det ju, såg det ju ut utifrån i alla fall. Att du blev väldigt hårt ansatt. Och då tänker jag så här, det måste ju vara jättesvårt att inte ha en känsla av att vilja hämnas när man skriver en sån här. Alltså jag hade nog haft svårt att inte skriva ner dem som man tycker har kanske betett sig illa eller använt fula knep eller varit väldigt orättvisa. Hur höll du dig från att liksom skriva ner folk?
Jag har skrivit ner.
Eller det har du gjort. Nej, men jag menar, du säger ju att du har verkligen försökt vara objektiv och inte, och då är det ju, jag hade nog haft svårt att vara objektiv.
Ja, och det var jättebra, eller när jag träffade förläggaren och boken, idén om boken började ta form, då var ju min första fråga, hur snabbt kan den komma ut? Och hur snabbt behöver den komma ut för att vara aktuell, var min fråga. Och då sa han att ja, men det går ju att bestämma sig för att nu ska den här boken ut så snabbt som möjligt. Det man förlorar på det är det som är bra med att tid går. Att en berättelse och en upplevelse hinner sjunka in och kanske bli mindre hämndlysten, till exempel.
Ja.
Och det tror jag tid gjorde jättemycket för mitt manus. Och att det jag landade i blev att jag är inte arg på andra människor.
Nej.
Jag försöker att synliggöra de största brister jag såg hos, ja, men både i att vara så här schysst i en debatt, att vara en bra journalist, att genom att återge olika exempel i de här mer faktakapitlerna. Och så kan jag som mig själv reagera, men inte mot en specifik person särskilt ofta, utan mot strukturerna eller mot debattklimatet, så att det inte blir att jag specifikt då ger mig på statsministern. Eller sen är det ju också så, om du är statsminister så kanske det är lite
okej
att vara arg på en statsminister i en bok, för du är i din roll, i en så offentlig roll, att du ska tåla lite granskning. Men att det som också var väldigt svårt var ju att veta hur, för att min första version, min första manuset, så var jag nog väldigt trött och utmattad. Mer än vad jag blev i slutversionen, för att det var det som var känslan som jag hade kvar när jag var färdig. Och att det var ju otroligt jobbigt i vissa perioder var jag ju som en blöt fläck egentligen. Men hur relevant är det att skriva om mer än två gånger?
Ja, visst.
Det blir övertydligt om jag är trött i vartannat kapitel.
Ja.
Utan jag behöver fånga upp hela spektrat av känslor och upplevelser för att skapa vad det faktiskt var. Det tyckte jag var jättesvårt, och det hjälpte tiden med massor, och också att få input från förläggare, redaktör och nära och kära.
Och det tycker jag är spännande, för det är ju verkligen så man jobbar skönlitterärt också. Att det är ju väldigt viktigt att man tillskriver karaktärerna en tydlig, ja, men såklart en identitet, men också kanske ett mående, att de är på något visst sätt, men att man får liksom inte älta det för mycket.
Nej.
Och det där tycker jag är ganska utmanande, just att till exempel så en karaktär, alltså en vanlig människa kan ju reagera på jättemånga olika sätt och ha många, många personlighetsdrag. Men när man skriver om en litterär karaktär så ska de ju helst såklart vara komplexa och mångfacetterade, men samtidigt får de inte spreta för mycket.
Nej.
Eller hur? Och det där är, det tycker jag kan vara lite knepigt också.
Ja.
Att hålla den här tydligheten hela tiden. Väldigt mycket handlar ju om att, ja, men att karaktärerna ska bli tydliga för läsarna. Att namnet, att hur de ser ut, hur de talar, hur de beter sig. Att det ska göra att det är lätt för läsarna att hänga med på vem är det handlar om nu.
Du beskrev ju i början just om att det här med bakgrundshistorien och att lära känna karaktären, men inte använda allt du vet om karaktären. Men ju mer du vet om karaktären, desto lättare föreställer jag mig att det är att hålla sig inom ramarna för vad som är den personens egenskaper sen när du berättar om den.
Ja, verkligen.
Men att det som jag tänker hänger ihop med det jag själv städade mitt manus från, vad man säger, är ju det här att om du har en karaktär som är väldigt ironisk och att överanvända det för att du, ja, men att du kanske, den kanske, det kanske upprepas några för många gånger. Alltså var gränsen går för vad, så här, när nu vet läsaren det här om den här karaktären, så jag behöver inte påminna om det just precis hela tiden. Utan nu behöver jag fördjupa de här sakerna istället genom att den får göra de här grejerna.
Ja.
Det är ju kul och svårt. Ja. Eller kanske något du redigerar framförallt när du skrivit om den klart.
Ja, jag brukar tänka så här, bättre att ösa på för mycket, alltså för mig, ofta är jag för försiktig, jag har med för lite av det, så att jag brukar försöka ösa på mer och tänka att då får vi ta bort helt enkelt, om det har blivit för tydligt. Men jag tycker det här, jag gillar det här du sa om att lära känna sina karaktärer, hur man gör det, för att det är ju, det tycker jag är en jättestor del av den här förprocessen och liksom början av skrivandet. Att skriva sig in i karaktärer. Och man lär sig ju, har du en serie som jag har, då har du en fördel att du ofta har etablerade karaktärer. Så då blir det lite lättare, även om du fortfarande vill att de ska utvecklas så att de inte ska vara liksom samma hela tiden, utan att det ska hända saker. Men det där är ju något som inte är så enkelt. Och det tog mig ganska många år att komma på hur jag ska göra. Och jag har till exempel börjat ganska mycket med att jag försöker gå in i karaktärerna nästan som en skådespelare. Så sitter jag hemma och tänker, nu är jag den här karaktären. Och sen så skriver jag utifrån hans eller hennes tankar, till exempel dagbok. Bara någon slags stream of consciousness, bara försöka komma in, vad tänker jag på nu, vad känner jag, nu har det här hänt i boken. Och det är jätteeffektivt. Det kan jag verkligen rekommendera. Har du testat
jättebra
det någon
gång? Jättebra tips. Jag har ju som sagt inte jättemånga romaner på min repertoar. Men jag tycker det låter som ett strålande tips. Jag har ännu inte testat det. Det fick mig att tänka på den här boken och senare filmen Gone Girl. Mm. Fast av en helt annan anledning. Den gick på SVT nyligen, eller härom månaderna, tidig somras.
Den är fantastisk.
Men det tyckte inte min sambo och min dotter. Mm. De tyckte den var en jättekonstig film. Aha. Jag tyckte både boken och filmen var jättebra.
Ja.
Men då rekonstruerar ju hon sitt liv i dagboksform.
Mm.
Hon skapar en karaktär av sin man och sig själv som är fiktiv.
Ah.
Delvis inspirerad av verkligheten, delvis verklig, mycket hittepå. Ah. Så jag tror att det kan vara en jättebra grej. Och sen en annan sak, just om du så här vill skapa komplexa karaktärer, om du har någon personlighet i din omgivning. Det kan ju vara någon lite störig försäljare i kiosken eller någon du träffar och reagerar på. Att försöka lära känna den personen och få veta mer om den personens liv och låna egenskaper som kan förklara hur andra uppfattar den, till exempel.
Och det älskar jag, sådana reportage älskar jag. Det var förra sommaren, nu är det jättelänge sedan, tror jag, men det, då var det ett reportage på DN om en kioskägare i Stockholm som var känd för att han var så fruktansvärt otrevlig mot alla.
Jaha.
Ja, och han hade så här många som...
Jag
får skicka det till dig, men det var ju väldigt... För han hade så här postutlämning, så det var jättemånga som kom dit för att hämta paket, och han var alltid liksom superotrevlig mot alla. Alltså att det blev en grej liksom, att alla visste att han är så jäkla otrevlig. Och då gick de ju djupare in och pratade med honom och lärde känna honom, och då fick man ju en helt annan bild av honom. Och bland annat, nu kommer jag inte ihåg exakt, men han hade ju någon typ av sjukdom som gjorde att han hade väldigt ont hela tiden.
Mm.
Och så fick man också höra att han hade haft liksom ett ganska tufft liv, han var ganska bitter över många saker. Och då förstod man ju helt plötsligt varför han var så här sur hela tiden.
Mm.
Men det är ju väldigt fint när man får gå in under huden på folk, under ytan, och faktiskt förstå dem. Jag älskar ju när jag får skriva om personer som kanske är lite udda, som beter sig på ett konstigt sätt, och faktiskt hjälpa läsaren att förstå varför den här personen är som han eller hon är.
Mm.
Och det tycker jag kan vara den stora behållningen med litteratur också, att man får lära känna olika typer av människor.
Ja, verkligen.
Så det tycker jag väldigt mycket om. Men du, det finns en annan sak om karaktärer som jag skulle vilja prata lite om.
Shoot.
Och det är det här med att beskriva utseende på karaktärer.
Just det.
Jag är lite grann, alltså min skola som jag har gått, som inte finns, men som jag har skapat själv, för mig själv.
Vadå, när ska du sjösätta den för oss andra då?
ja, det, vi får se om det är så mycket att ha. Men jag har liksom en ganska stark bild av att man ska inte beskriva för mycket så här, kläder och utseende. Alltså jag tycker att det blir ofta väldigt klyschigt.
Mm.
Och det påminner ju mig också mycket om hur jag skrev när jag gick typ på mellanstadiet. Då började ju alla böcker med att Anna är, du vet, har blont hår till axlarna och äppelrunda kinder och sån näsa, du vet. Mm. Jag känner att det känns lite banalt. Men jag vet ju också att läsare gärna vill ha lite utseende. För att det hjälper ju mycket när man läser att man har lite koll på folk. Mm. Att man får en bild. Sen behöver det ju inte vara jättemycket. Det kan ju vara en grej. Det kan ju vara att någon haltar. Eller att de har ett stort jack i örat. Eller vad som helst.
Just det.
Och så kan man ju hålla sig till det. Men jag var på en litteraturfestival. Mm. Och då fick jag en fråga. Det var ju precis när jag hade bytt genre från feel good. Som jag numera faktiskt kallar relationsromaner. För jag har ju fattat att när man säger feelgood, då tror alla att det handlar om typ en knasig prost i en by som tappar bort ett sockerkaksrecept ungefär.
När ska du skriva den boken? Eller finns den redan?
jag får ångest på det. Alltså det är verkligen inte så jag skriver. Jag vill ju skriva om riktiga människor. Men då fick jag en fråga så här, nu när du lämnar den här genren, liksom, har du fortfarande med män med breda vaxade bringor? Och jag har aldrig i mitt liv skrivit om, alltså aldrig, jag skulle aldrig få för mig att skriva om typ att en man är snygg eller en kvinna eller så. Men jag vet inte om det här är en grej som jag har, för jag blir väldigt irriterad när folk, alltså jag blir väldigt irriterad, mest irriterad, när jag läser manliga författare, särskilt manliga författare som hyllas, som beskriver kvinnor väldigt klyschigt och kvinnor, hon är snygg och hon är tajt och hon har stora bröst eller hon är på det här sättet. Alltså jag hatar det.
Är det någon som gillar det nu för tiden?
Nej men, jo, men de hyllas ju enormt, så jag tror att folk gillar det jättemycket. Okay. Och jag läste en, och hon är så jäkla snygg och hon är liksom, det är det viktigaste att hon är snygg. Och så springer hon, går hon runt naken mycket och så händer det något, då måste hon springa ut naken på gatan. Och då vet jag bara,
är det här romaner du pratar om? Eller vad är det för något?
Mm. Oj. Populära romaner som hyllas, verkligen
hyllas.
Har du något
exempel?
Nej, det vill jag inte. Jag vill inte.
Kom igen nu, Frida.
Jag vill inte, nej, jag vill inte outa någon. För jag tror att det är så här att folk gillar det här. Och därför skriver man det. Men jag fattar inte riktigt. Jag tycker mycket bättre om när man beskriver kroppen på ett verkligt sätt. Att det känns naturligt. Att till exempel Sara Strömberg, vet du, så hon vann. Hon skrev Sly bland annat och skred och vann årets deckare eller något sånt där.
Aha, inte läst.
Den kan jag rekommendera. Den är väldigt välskriven och det handlar om en kvinna i klimakteriet. Och vissa tycker kanske att det är för mycket kropp. Men det är mycket om hennes, liksom en riktig kropp.
Vad spännande.
Inte en, ja, så det där tänker jag mycket på. Att, särskilt för alltså hur kvinnor beskrivs. Jag blir jätteirriterad på det. Men har du några tankar om det här med utseende? Alltså, reagerar du på det när du läser?
Jag har försökt tänka samtidigt som jag har lyssnat på dig. Jag tror också att jag reagerar när det är klyschigt. Mm. Jag tror att om du jobbar med det, alltså som är skrivande, så är du ännu mer på din vakt, eller vad man ska säga. Alltså att jag kan bli imponerad av hur gestaltningar görs av utseenden, och jag kan bli irriterad på ett sätt som du kanske inte blir. Om du inte jobbar med film så reagerar du inte på att det är dåligt klippt, till exempel. Ja. Jag kan bli imponerad när jag tycker så här, wow, vad väl de fångade den här personen. För någonstans är det så här, om du bara beskriver utseende för att beskriva utseendet, det är då det faller lite platt. Mm. Och att jag själv försöker beskriva personer genom saker de gör, kanske. Ett exempel från den här boken jag skrivit nu är ju en ganska underlig intervjusituation jag var i, där programledaren blev väldigt uppeldad, och då har jag beskrivit hur han sitter och sliter i sina nagelband. Vilket han ju gjorde. Mm. Och för mig var det som fick mig att förstå också att han var irriterad på mig. Ja. Rösten såklart också, och det han sa. Mm. Men det jag tog med mig efteråt var just kroppsspråket. Mm. Och då valde jag inte, jag skulle inte till exempel beskriva hans händer då, tror jag. Nej. Utöver det, så här, de är såriga och variga och man ser att det är långvarig. Jag vet inte, nagelbitande som här kommer fram i dagar, utan mer att det blir som ett hjälpmedel för läsaren att se scenen. Och så tror jag att jag, nu så himla länge sedan jag skrev min roman, men att jag tror det var liknande saker då, och att kanske mer attribut som var typiska för överklassen, med backslick-frisyr. Eller en viss typ av skjorta, så rosa skjorta till exempel, loafers, alltså när ett sätt att klä sig på signalerar en samhällsklass, så kan det finnas en vits med att beskriva den klädkoden till exempel. Mm. Men det är ju jättesvårt, det är därför jag blir så impad av dem som gör det bra, men jag kommer ju inte på ett enda exempel nu bara för det.
Nej, men jag tycker många gör det bra. Alltså det är många som är duktiga på det här. Mm. Men jag tycker att det har blivit en trend på senare tid. Och det kanske är en ljudboksgrej, tänker jag. Att det ska bli så väldigt tydligt och uttalat allting. Mm. Att det inte är så mycket mellan raderna. För det du säger, det här om att, ja, men det räcker ju med att säga en grej om att någon sliter i sina nagelband, så får ju läsaren bilder. då behöver man inte berätta hur händerna ser ut i övrigt.
Nej.
Till exempel. Och det kan jag känna, jag har verkligen jobbat med att vara återhållen, men jag märker ju att man liksom, att fler och fler skriver ut mer och mer.
Aha.
Det lämnas mindre och mindre utrymme för tolkning. Alltså det här är ju min personliga iakttagelse, det är inte säkert exakt.
Men det är också din personliga podd, Frida. Du får äga rummet.
Ja. Nej, men så att jag upplever att det blir mer och mer så. Mindre mellan raderna, mer direkt liksom beskrivet exakt vad som händer och hur allting ser ut.
Huh.
Och det kanske är ljudbok. Alltså det kanske är så enkelt att när man lyssnar på ljudbok så är det väldigt mycket svårare att läsa mellan raderna.
Men tänker du att det är att böcker specifikt skrivna för ljud eller att författare blir mer och mer ljudboksanpassade i sitt skrivande?
Jag tror att alla blir mer och mer ljudboksanpassade.
Mm.
Och jag tror att vissa gör det medvetet, men väldigt många färgas av böcker de läser. Jag försöker ju läsa, jag ser ju det som en del av mitt jobb att läsa liksom mycket av den utgivning som kommer inom min genre. Och det är klart att man färgas av varandra jättemycket.
Ja. Vad spännande.
Vi får se om det är någon som, om ni håller med så får ni gärna skriva in. Och jag vet ju också att jag har fått det i recensioner sådär, men hon borde beskriva mer. Det är för liksom, det är inte jättevanligt.
Att det är för sparsmakat.
Ja, exakt. Och jag tycker att det är snyggt stilistiskt att vara lite stram. Jag älskar ju själv andra författare som är det. Till exempel, jag har säkert pratat om henne förut, men det finns en australiensisk författare som heter Jane Harper som jag tycker är så bra.
Mm.
Och hon är väldigt duktig på det. Det är väldigt torrt och stramt och återhållet. Ja, det gillar jag verkligen.
Wow.
Men du, är det dags att börja avrunda nu eller vad säger du?
Nu har vi återigen babblat på i god takt. Jag tror också att det är dags att runda av. Jag började ju tänka ännu mer nu när du pratade. Alltså hur olika författare är när vi jobbar. Jag själv ser ju allting i scener tror jag.
Ja.
Och då är det ju så här, vad finns i det här rummet? Och vad är viktigt att beskriva för att det nödvändigaste finns där för läsaren att förstå? Och just med så här att beskriva, alltså en grundregel i att beskriva hur någon ser ut kan ju vara att om det inte tillför något så är det onödigt.
Mm.
Om en person inte har kläder alls i ett sammanhang där majoriteten har det så är det ju antagligen viktigt att nämna det.
Mm.
För då säger det något om situationen och om personen och om att den inte anpassar sig till normer eller är utsatt eller vad det nu kan vara. Det i sig kan vara spännande att inte veta varför den är naken men ändå att den är naken till exempel. Men det är ju en så viktig del av hantverket att kunna berätta utan att berätta för mycket och utan att berätta för lite. Och att det går väl sällan att göra alla läsare nöjda är väl en bra
såklart
slutsats.
Absolut. Och jag, bara kort om det du säger, det kan ju också ha med karaktären att göra. Till exempel Fredrika Storm, hon bryr sig inte om vad hon har för kläder och då finns det ju inte så mycket, då är det inte så viktigt att beskriva det heller. Medan Henrik Almaa bryr sig väldigt mycket om vad han har för kläder och det är viktigt. Och då beskriver jag ju det. Så att jag tror att det är en lite fingertoppskänsla också.
Men ser du, det här har vi ju pratat i ett annat avsnitt och nu drar jag iväg fast vi skulle avrunda här. Men ser du dina huvudpersoner som skådisar? Eller alltså har du några, när filmatiseringen av dina böcker, vilka spelar Henri och Fredrika?
Jo men det ser jag absolut. Jag ska inte säga att jag har färdiga skådespelare som jag skulle vilja spela dem. Men det finns, jag brukar faktiskt, det har jag börjat göra mer och mer, när jag skriver mina karaktärer så försöker jag hitta någon, ofta skådespelare, just för att det finns så många bilder på dem.
Just det.
Som jag då kan använda så att jag kommer ihåg. Och så skriver jag ut en bild på den här skådespelaren och så är han den här karaktären. Och det är faktiskt ett jättebra knep, för det är också lätt att man glömmer bort hur de ser ut, särskilt liksom mindre viktiga karaktärer. Mm. Så det är ett jättebra knep. Det kan jag verkligen rekommendera. Men jag ska inte säga att jag ser jättetydligt framför mig hur de ser ut. Det är väl mer en stil och en pondus. Jag kanske ser mer hur de ser ut på insidan än på utsidan.
Ja, det var en fin avslutning.
Ja, lagom pretentiöst.
Det tycker jag sammanfattar dig som person, Frida. Men också hur viktigt det är att både tänka insida och utsida när du skriver.
Ja, verkligen.
Tack igen för ett jättekul samtal.
Tack själv. Det är jätteroligt att prata med dig. Och stort tack till alla som lyssnar. Det är ju jätteroligt att ni är så många som gillar vår podd. det motiverar ju oss att fortsätta spela in fler avsnitt. Eller hur, Agnes?
Ja, även om jag framförallt gör det för att prata med dig. Men ni som lyssnar betyder såklart massor. Och nu har ju Frida bland annat nämnde att ni skulle höra av er om ni hade några svar på era frågor. Och då är det framförallt Facebook som är smartast.
Ja,
att hitta oss där och skriva ett meddelande. Ja. Så försöker vi svara på allt vi kan.
Ja. Och har ni frågor till podden så får ni gärna skriva in dem också. Och det går, jag vet inte om du, nu kanske jag säger något som inte du vill här. Men för mig går det bra att skicka DM även på Instagram. Om det är lättare.
Ja, ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag är också en öppen profil, så det är bara att köra. Ja, tack för idag, Frida. Du är bäst.
Ja, detsamma. Hej då.
Hej.